En podcast från Sportbladet. Let's pretend! Let's pretend! Let's pretend we score the goal!
Hej och välkomna, hälsar vi då till Sportbladets Premier League-podd. Mitt namn är Patrik Syk. Med mig i studion sitter Kalle Karlsson och Frida Faglund. Mm. Välkomna.
Det stämmer.
Tack.
Det
stämmer.
Vart vill ni börja?
Ja, vart vill du börja?
Alltså, jag tänkte så här. Vi går igenom matcherna från helgen. Med kanske något undantag, Southampton Swansea, som jag tror ingen av oss har sett någonting ifrån. Fanns inte så mycket, jag vet inte, fanns det några highlights att dra ur den?
Jag såg en nick av Tammy Abraham som strök stolpen, det var väl det.
Det var väl det. Men har vi nämnt den? Mm. Har vi nämnt den? Vi kan väl börja i en match där det fanns lite mer godbitar att hämta då. Manchester United succépremiär får man verkligen kalla det, mot West Ham. Och en spelare som vi pratade om förra veckan, Kalle, kommer bli väldigt, väldigt viktig för Manchester United. José Mourinhos kanske favoritspelare i hela världen, Nemanja Matic.
Hela världen, ja.
Jag skulle inte hålla det för otroligt att det är en sån spelare. Om han skulle sätta ihop ett lag från liksom alla i världen, jag tror att Matic hade tagit, jag tror att han tar plats i hans drömelva liksom.
Har han inte sagt det också till och med i någon intervju att det faktiskt
jo,
är så?
Han fick ju frågan om han skulle ta ut från klubbar han hade.
Det var så.
Så var han liksom, han nämnde typ, jag vill inte säga någon liksom sådär, det blir så konstigt. Men det är klart att en Zlatan, en Ronaldo, en Nemanja Matic är ju liksom självskrivna.
Ja, just det, så nämnde han i samma andetag där.
Precis.
Nej, men vi sa väl det förra veckan där. Det finns ju ingen spelare som personifierar José Mourinho mer, med hans filosofi, med hans vad han vill ha av en fotbollsspelare. Den där fysiken, stor, stark, och så dessutom taktiskt väldigt, väldigt slipad. Så att ja, det verkar ju vara en pusselbit som smälter in kanske bättre än vad vi till och med trodde. Och då hyllade vi ändå den värvningen och sa att han kommer att frigöra Pogba, han kommer att vara den som
gör det där mittfältet så tungt och svårt slaget.
Ja, precis, och liksom kan värdera när han ska spela kort och när han ska spela långt, och han kan
när han ska springa på en Messi-räd över hela planen.
Ja, dessutom gjorde han ju sådana saker. Det var som att spela i trans i den här matchen. Ja. Ja, han var ju otroligt bra, och han hade ju en höst i Chelsea när han var väldigt, väldigt bra, men nu var det som att han nådde ytterligare någon nivå faktiskt, tycker jag. Men det kanske var sådär att man spelar lite på rus när det är första matchen i en ny klubb och uppskriven stor övergång och första matchen på Old Trafford och så vidare. Får se om man kan hålla den här nivån i fortsättningen, men det är ingen tvekan om att värvningen som sådan har ju förbättrat United x antal procent.
Mm, man pratade ju mycket om att Matic hade en av nyckelrollerna i Chelsea som vann förra säsongen. Men man visste ju inte riktigt hur han skulle gå in i ett annat lag och hur han skulle se ut där. För att Conte är ju väldigt bra på att få ut det mesta av sina spelare. Så man var ju ändå lite osäker på, trots att Mourinho nu är så himla glad i honom, så var man ju lite osäker på hur det skulle se ut. Men onekligen så har han ju tystat alla de United-supportrar som tyckte att det var en tråkig värvning och hellre ville se Fabinho. Jag tror inte det finns någon som kan ifrågasätta den här värvningen.
Alltså om man rankar Fabinho högre än Matic med tanke på vilka CV:n de har, då...
Och vilken tränare, beroende på hur man vill spela och så vidare. Ja. Jag kan tänka mig
det är klart
Fabinho
att det är...
i ett Monaco som spelar lite mer free-flowing fotboll, att han liksom passar väldigt bra där. Men i ett Mourinho-lag så
allt
kan man inte välja.
Han har gjort alla säsongerna, allt han har vunnit och så vidare. Det tycker jag är liksom, behöver man ju inte ens fundera på. Han fyller ju en annan väldigt viktig funktion. Han håller ju Fellaini på bänken.
Ja, inte minst det.
Vad har du emot Fellaini? Han är ju underbar att ha.
Det här vill vi höra mer om, Frida. Hur menar du då?
Jag tycker att han är underbar att kunna slänga in i en match och ha på bänken. Han är en fantastisk truppspelare.
För nu sa du ju själv att ha på bänken.
Ja, ah, jo, i och för sig. Men jag vill inte ha bort honom från klubben som många andra vill. Han är ju fantastisk i luftrummen framförallt. Verkligen. Att slänga in honom där. Då stångas han både i sitt eget straffområde och, offensivt.
Och det såg vi ju under förra säsongen. Manchester United såg ju aldrig så farliga ut som när de slängde in Fellaini bredvid Zlatan uppe och bara matade in bollar i straffområdet. Det går ju inte att stå emot det liksom.
Nej, men jag håller med dig om det. Samtidigt säger ju det ganska mycket om förra årets Manchester United. Om man inte blir farligare än så, om man börjar skicka in långa bollar i slutet av en match på Fellainis gässa. Det säger ju egentligen att anfallsspelet fungerar inget bra. Det här är det enda vapnet vi har. Jag tror att nu ser man att får man ihop den där offensiven som de mönstrade i helgen mot West Ham med Lukaku, med Rashford, snabbhet, Mkhitaryan och dessutom då en Martial som inte startade men som jag anser fortfarande har den där högsta nivån.
Fantastisk spelare alltså.
Ja. Och sen en Mata som lite gubben i lådan som kan spela fram och som kan hålla i bollen, och sen dessutom Pogba som var magisk i helgen. Då tror jag man inser att det där Fellaini, det är en bra plan B, men det här är så mycket bättre. Det är så här de ska spela fotboll.
Två baljor för Lukaku. Som vi också haft lite frågetecken kring förstås. Jag menar, han har levererat, men han har ju inte alltid levererat när det som mest har behövts. Det är ju kanske inte alltid han som har gjort de mest avgörande målen, och han har haft en tendens att försvinna ur matcher och sådär. Nu bjöd ju kanske inte West Ham på något vidare motstånd i helgen heller, framförallt inte försvaret.
Ett skadedrabbat West Ham dessutom.
Ja, det så är det ju. Men visst ser man Lukaku i det här gänget funka alldeles utmärkt.
Absolut, det får man ju lugnt säga. Det är nog ingen som kan ifrågasätta det påståendet. Jag tyckte också det var så himla fint att se honom med Rashford. Hur bra det är, samarbetet fungerar mellan de två. Att Rashford lite yngre där, han fick stå lite i skuggan när Zlatan var i klubben förra säsongen. Och nu får han ändå ta ett kliv fram, och han visar ju onekligen att han håller på den här nivån. Hans framtid ser ju väldigt ljus ut sett utifrån den här prestationen.
Ja, verkligen. Och känslan är att Rashford nu, han är för bra för att hålla utanför elvan. I fjol när Zlatan kom, men då fick han spela andra fjolen. Och visst, tittar man på hela säsongen så visst han starta rätt många matcher ändå. Men han spelade ju ingen viktig roll under hösten i fjol. Nu känns det som att han är för bra för att ha utanför laget. Han kommer göra väldigt mycket poäng. Han kan göra både mål, han kan göra assist. Och det skulle inte förvåna mig om han den här säsongen tar ytterligare ett kliv upp och börjar liksom etablera sig som en stjärna. För förra året blev det lite av en mellansäsong på grund av att Zlatan kom in i bilden.
Han är ju en spelare som mycket väl skulle kunna göra 15-20 mål den här säsongen.
Ja, det är det jag menar. Det är det jag menar. Han skulle kunna göra det den här säsongen. Från kanten dessutom, vilket skulle vara en stor prestation.
Kände ni igen Mourinho i det här Manchester United-laget?
Det gör jag, och det gör jag utifrån att jag går tillbaka till hans Porto. Så långt tillbaka. Alltså, går du tillbaka så långt, så det fanns de här delarna liksom i hans filosofi. Sen när han tog över Chelsea och liksom byggde en försvarsmur där. Sen dess har han ju liksom främst byggt laget bakifrån och varit väldigt, hans lag har varit reaktivt. Nu tycker jag att sen han tog över Manchester United har han försökt byggt ett lag som har varit mer proaktivt. Och det var de i fjol också. Om du tar bort undantagsmatcher som borta mot Liverpool, där de bara åker dit för att få 0-0 och få 0-0. Och så liksom gör man det till någon slags referensmatch. Men tittar man förra säsongen så tyckte jag att han försökte ha ett proaktivt lag som ville vinna tillbaka bollen snabbt och som skulle styra matcherna. Problemet i fjol var att de var inte tillräckligt bra. De hade inte tillräckligt bra dynamik i anfallsspel, inte tillräckligt bra kombinationsspel, och då vann de inte matcherna. Men nu har de ju snäppat upp ett par snäpp tack vare då att Matic-värvningen gör mycket. Pogba har blivit betydligt mer friare i sin roll, och sen när Lukaku kommer in och bidrar med lite speed och rörlighet. Så.
Jag tycker man märker vad stor skillnad det är. Hans rörlighet gör för till exempel Mkhitaryan som hade sådana problem med en väldigt statisk Zlatan. Alltså, han fick ingen hjälp med rörelse, ingen som kunde dra isär ett försvar. För han vill ju transportera boll med hög fart och med sin fina teknik på offensiv planhalva. Nu kunde man verkligen se honom göra det igen. Och då är han ju en poängspelare av riktigt hög klass, Mkhitaryan. Och de kommer få ut mycket mer av honom den här säsongen. Så, United ser fina ut. Victor Nilsson Lindelöf får vi väl nämna. Satt på bänken, eller satt inte på bänken, satt på läktaren.
Har en bit
upp till den där startelvan, ja. Som det verkar.
Och det är väl inte jätteöverraskande heller. Alltså sett utifrån försäsongen som inte var speciellt bra sätt. Till hur Mourinho har pratat om honom. Han tycker ju att han behöver mer tid och det känns väl ganska rimligt med tanke på att Victor bara har spelat i Portugal. Det är ju något speciellt det här med Premier League. Det ser man ju på väldigt många spelare att vissa har ju svårare att anpassa sig än andra.
Jag tror att Mourinho gör en smart grej här, att han tar ut honom från liksom
från pressen.
Ja, från pressen och rampljuset nu, precis som liksom, han gjorde lite med Mkhitaryan. Han kände att han inte var där. Istället för att spela honom nu så han gör bort sig inför allas ögon. Så han tar ut honom när han är redo. Då kommer han och släppa fram honom lite försiktigt här. Och sen kommer han säkert och få sin chans senare i höst. Vi vet att Phil Jones, han är väldigt skadebenägen. Han gjorde en väldigt bra match nu i helgen, men han är väldigt skadebenägen. Småling är också skadebenägen. Bailly var skadad förra året. Det kommer komma chanser.
Ja. Säga något om West Ham då också. Ett West Ham som vi har höjt lite så här, varningens finger för den här säsongen. Att de kanske har någonting på gång. Mycket skador. Förstås.
Ja, jag tycker inte det här är någon värdemätare för dem med tanke på att dels var Manchester United väldigt bra och extremt taggat nu i en hemmapremiär. Så vi får avvakta lite med West Ham med tanke på att de inte hade sitt starkaste lag på banan. Det kommer andra matcher som de kommer att ha större chans att prestera i. Nu fick de knappt låna bollen i första halvlek.
Ja, man får komma ihåg också att det rann ju iväg där lite på slutet också. De släppte in några mål som Bilic inte var helt nöjd med såklart. Så att 4-0 kanske inte speglar exakt.
Han hängde extra mycket på knäna. Jag gillar bilder, han står ofta och hänger på knäna vid sidlinjen. Tycker jag ser roligt ut. Man vet när det går jobbigt och står han alltid där och frustar och stönar och
men såg ni inte den när Mourinho och Bilic stod och pratade och den här fjärde domaren eller vem det är som kommer fram och låtsas ska försöka sära på dem och så skrattar han lite och så springer han iväg. Det var rätt roligt att se.
Ja, jag tyckte också det var kul faktiskt. Det var man måste kunna bjuda på den där sortens humor.
Absolut.
Det verkar inte som att de ens tog notis av det.
Nej, de
sket i det fullständigt.
Det var så typiskt engelskt skämt, tänkte jag. Ja,
verkligen,
det
är så absolut.
Brittisk humor.
Verkligen.
Vi lämnar United-matchen då, Manchester och West Ham. Så går vi till öppningsmatchen, fredag kväll. Man fick bjuda till och ställa in sitt sociala liv då, och sen så sätta sig och titta på fotbollen en fredag kväll. Och vi fick se fyrverkerier där också.
Jag måste bara, tycker du att det är så hemskt med fredagsmatcher? För jag börjar ändra mig lite smått nu.
Du börjar gilla fredagsmatcher? Ja, jag tycker ju att det är hemskt. Men det är ju för att det är faktiskt inte av någon sådär liksom
konservativ.
Nej, ingen konservativ syn, utan mer utifrån praktiskt. Det egna sociala livet.
Ja, exakt.
Fredagarna har alltid varit heliga för mig. Liksom, att ingen fotboll, perfekt. Sen börjar jag liksom här Liga Ön och skitsamma. Liksom. De får spela sin championship och så. Ja, men det, fredag det är ändå superettan. Alltså, det är lugnt. De får spela på fredag. Men nu när liksom kommer en Premier League-premiär en fredag, det går ju liksom inte att på något sätt välja bort.
Och då känner jag att kanske jag som inte har något liv då.
Mitt liv.
Eventuellt. Låter det vara osagt. Men hur som helst så var det premiär på fredag. Någon som verkar gilla fredagar är ju Lacazette. Som fick en drömöppning i sin nya klubb. Mål efter 3 minuter, var det så va?
Knappt det.
Ja,
jag vet.
Leicester svarade, men vi kan väl börja med att prata Lacazette, hur han såg ut och vad han tillför det här laget. Med en, en speed och en rörlighet i anfallet som vi inte såg under förra säsongen.
Jag gillar din tweet, Kalle, när du skrev att Lacazette behöver anpassa och sen så punkt. Nej, det behövde han visst inte. Det var väl lite så det kändes också.
Mm. Man säger ju ofta det om spelare som kommer, att när de inte lyckas så, ja men du vet, behöver anpassa sig liksom. Men i det här fallet gick det fort. Mm. Nej, men det är ju en bra spelare.
Han vet ju vart målet står.
Dels det, men sen tycker jag inte bara det, att han tillför det, för att det är framförallt det att de blir mer rörliga. Det är lite samma sak som, tror jag konstaterade förut, just med Manchester United och Arsenal, att de får in båda två, de här klubbarna får in en mer rörlig anfallare. Och jag tror att statistiken kommer inte vara, om ta mål assist, kommer inte vara avsevärt bättre på Lacazette och Giroud och Zlatan kontra Lukaku. Men tittar du vad de ger till det övriga anfallsspelet, så tror jag att båda de här kommer förbättra sina lag. Och lagen kommer gynnas enormt av det. Jag tycker man såg det på Lacazette också nu, att han drar isär mycket mer än vad Giroud gör. Och Giroud, det blir samma sak där. Han blir lite, nu vill jag lacka Fellaini, men alltså plan B i Arsenal, där är han ju perfekt i den rollen. Alltså där
han gör ju alltid mål, ja, när han kommer in från bänken.
Fantastisk inhoppare. Men han är inte, det har ju visat sig, han är inte den anfallaren som du vinner ligan med när han ska vara start. Och anfallsspelen blir lite för statiskt med honom helt enkelt.
Mm. Vi måste säga något om Leicester, känner jag. Leicester som vi inte riktigt kunde känna igen under förra säsongen, när de ju spelade med det här, den här ligatiteln hängande över sig under hela säsongen, verkligen. Känns som att de har kunnat släppa det där lite grann och såg hur giftiga som helst ut på sina kontringar, precis som för två säsonger sedan.
Trots att Mahrez inte var speciellt bra, som egentligen borde vara en av deras bästa spelare. Mm. Nej, men det var ju Vardy mycket. Han var ju, ja, var kul att se. Det var som att det var den gamla Vardy som vi känner igen från.
Vilken bastard han är ändå. Liksom. Man, ja, man är ju
sen tycker jag man måste
han är lyfta, väldigt svår att älska, men fantastiskt. Vad snabb och giftig han är.
Ja, men absolut. Sen tycker jag man måste lyfta Harry Maguire också i backlinjen. Trots att Leicester, ja, deras försvar var väl inte heller 100%, men jag tyckte han såg väldigt stabil ut, och det är ju en mycket bra värvning som kanske har gått lite under radarn ändå, trots allt.
Och jag tycker Albrighton såg pigg ut även den här matchen. Hans framspelning till, var det 2-1 målet?
Det var 2-1 målet, ja.
Där när Holding tappar bollen olyckligt. Det är ju ett riktigt klassmål. Alltså.
Ja, det är det.
Alltså det inspelet och den löpningen från Vardy, det är rätt svårt att försvara sig mot. Men man får inte drälla med bollen i försvarsspelet.
Nej, Holding hade väl ingen jättekväll, kan man inte säga. Ljuspunkten där i den backlinjen var väl trots att Kolasinac, eller hur man uttalar namnet. Jag har hört 10 olika varianter.
Men han uttalar ju tydligen fel själv. Okay. Det är det som är problemet.
Men visst är det så, ja.
Eftersom han är väl född och uppvuxen i Tyskland.
Ja.
Så att han har liksom ett tyskt uttal. Så att alla bosnier som hör det, de tycker att vad är det där? Det där stämmer inte alls. Men han säger Kolasinac, fast det ska vara Kolasinac, tror jag, eller sånt där, egentligen. Bojan var upprörd också. Så.
Ja, men det är inte ett namn så som man själv uttalar det, det är väl det som gäller?
Jag tror väl det är det som gäller. Ja.
Jag menar, på Kolasinac då.
Vad var det vi hade för, just det var Coates i
mittbacken,
som ju har skotska farföräldrar. Det skulle Coates. Hans efternamn är ju egentligen Coates, ja. men han heter ju Coates.
Ja,
bott i Uruguay nu i 2 generationer. Försvarsspel har jag skrivit ner här, och det gäller ju båda lagen, både Arsenal och Leicester, men kanske framförallt Arsenal. Man tycker att de har den där offensiven och trebackslinjen som skulle liksom styra upp det. Mm. Men det finns en del hål att jobba med där.
Ja, det finns det. Sen kan man ju undra lite hur mycket Mertesacker betyder i den där trion där bak. Jag tror att bara få in lite längd och hans trygghet som vi såg i FA Cup-finalen, det kommer att säkert betyda väldigt mycket. Nu hade ju Holding som sagt inte den bästa av kvällar, och det är klart att det förstörde en del. Det skapar en osäkerhet om det, man ser att det är någon som inte riktigt är där. Och det känns som i alla fall i första halvlek att Leicester satte in stöten lite där. Men det är klart, det är ingen nytt under solen att Arsenals försvarsspel inte är 100%. Så att jag är inte speciellt förvånad. Jag lyfter ändå på hatten för att de ändå vänder matchen och vinner. För det är ändå starkt att göra det. De missar lite chanser i andra. Det var en sån där kväll när ska det börja på det här sättet igen som du brukar göra för dem i premiärer. Men den här gången lyckas de vända och det var väldigt starkt.
Det stod ett flygplan redo någonstans med en Wenger out banner. Nej, vi håller på den en vecka till. Giroud har skrivit också. Vi måste ju nämna honom. Alltså, hur många poäng räddade inte han förra säsongen med just den här typen av sista minuten mål? Eller, ja, nu var det inte sista minuten kanske, men de här mål precis i slutet. Ja. Och vända en match, rädda en poäng eller ibland ta alla tre.
Jag kan tycka att det är fantastiskt att Wenger ändå har sagt till honom att nu är det så här, du kommer inte vara första valet, du kommer troligtvis sitta mycket på bänken. Och att han ändå någonstans accepterar detta och kommer in och gör de här viktiga målen för Arsenal. Någonstans är det lite vackert ändå med tanke på att vi trots allt lever i någon sorts fotbollsvärld där egot är större än någonsin.
Där ingen är nöjd.
Precis. Det är mycket bra insats.
Mycket bra insats. Vi lämnar Arsenal och Leicester åt sitt öde där och går vidare till det, alltså helgens verkliga jätteskräll förstås. Chelsea-Burnley. Chelsea som...
Jag tror du pratade om Huddersfield, Crystal.
Ja, det var ju också skräll. Vi kommer till den. Men 3-0 till Burnley, så borta svaga Burnley på det här ramstarka, hemmastarka, regerande mästaren Chelsea. Det är ju helt osannolikt hur det kunde bli så.
Sa du 3-0?
2-3 blev det till slut. Men,
ja, men det stod 3-0.
Ja, du menar det stod
3-0. Ja. Ja, det var 3-0 i halvtid, va?
Ja, det stämmer. Ja, när man lägger fram det så som du gjorde det nu, då är det ju såklart en megaskräll. Men om man lägger fram det med vetskap om hur Chelsea har varit i absolut kaos här, både egentligen truppmässigt men framförallt utanför plan, och det har varit en tydlig disharmoni, då är det ju inte en så stor skräll. För man vet ju att alltså, om det stormar så där, då är det lätt att det sprider sig. Nu är det ju dessutom inte bara utanför liksom i styrelserum på det sättet, utan det är mer liksom runt laget, tränaren Antonio Conte
framförallt.
Ja. Han... Och är inte tränaren i balans, så det är klart att det sprider sig till laget. Jag är, med det så, det låg ju någonstans ett kryss i luften tyckte jag, att det finns ju möjlighet här att skrälla. Sen när det dessutom blir en utvisning som det blir.
Och en väldigt, väldigt tveksam utvisning då, den är väldigt svag.
Jag tycker den är rätt inom regelverket. Sen är det ju den där engelska kulturen som gör att du har sett de där tacklingarna på 80-talet och början av 90-talet, tycker jag att vad fan,
jag tycker jag ser dem varje
frispark.
Jag tycker jag ser dem fortfarande rätt ofta inte genererar.
Det finns ju ingen enhetlig bedömning där, det kan jag hålla med om, men jag tycker ändå att det är rött.
Vi köper det.
Oavsett så, med 10 man så, då skulle jag säga att då funkar inte Chelseas liksom modell speciellt bra. Jag tyckte Rydiger och Luis, de var ju helt vilse sen när de skulle försvara. Alltså helt och hållet vilse. 0-3 i paus, det var ju absolut en chock.
Ja, det var.
Ett Burnley som har tappat tunga namn, alltså Michael Keane, Boyd, Andrew Gray, de har ju tappat sina bästa spelare, usla på bortaplan som du säger, att de skulle leda med 3-0, det är klart att det är en jättesmäll.
Sen är ju frågan hur mycket det här kommer påverka, alltså nu Cahill utvisad, Fabregas också utvisad, frågan är hur mycket den här förlusten kommer att sätta sig nu i nästa möte.
Tottenham borta.
Det blir ju inte lättare, kan vi ju lugnt konstatera.
Nej. Och stämningen på Stamford Bridge kommer inte... Den kommer vara lite spänd den här veckan tror jag. Det har ju läckt en del rapporter om att Conte inte är nöjd. Nu har man ju till och med enligt rapporter idag hört av sig till Diego Costa och sagt att nu får du fan ta och komma hem för vi behöver dig. Han gjorde en intervju i helgen med Daily Mail. Det finns inte mycket som tyder på att Diego Costa kommer att dyka upp på Stamford Bridge någon gång mer i sitt liv. Om man säger så, han säger jag sitter hellre här och tar ingen lön resten av mitt kontrakt än åker tillbaks och spelar för Antonio Conte. Och Diego Costa är ju inte den som fogar in sig direkt.
Nej, inte igen i alla fall. Han gjorde väl lite det delvis förra säsongen. Men det kändes som att han gjorde det för att han skulle få sin flytt, och nu har han inte fått den och han kommer inte göra det igen i alla fall.
Nej, han sitter och väntar på Atletico Madrid.
Det är nog mycket där vi inte vet heller. Han pratar om en massa sms och sådär, men han har ju hittills har han ju inte visat upp några sms. Jag känner att vi vet nog bara en bråkdel av vad som egentligen har hänt.
Ja, och konflikten mellan Conte och styrelsen där kring transfers och kring riktningen på klubben egentligen. Conte är ju en kille som gillar att ha det som han vill ha det. Han är ju inte någon som fogar sig direkt, utan det är liksom hans väg eller så drar han, tror jag väldigt mycket. Han förlängde ju inte heller när han skrev på sitt nya kontrakt. Han fick en löneförhöjning men ingen förlängning, och det var ganska intressant tycker jag.
Det blir intressant att se också, för den sanningen tror jag kommer smyga fram här. Det börjar ju sippra ut lite grann, det här om att Conte inte vill ha kvar Matic. Alltså att det har ju skrivits nu det senaste dygnet att egentligen att han vill inte ha kvar honom. Och ja, det blir intressant bara att se utgången av det, om det sen landar i att Conte var helt tillfreds med att han försvann, att det är andra saker som han är besviken över.
Ja, för det var ju, de första rapporterna var ju att han inte ville släppa Matic, ju, att det var styrelsen som sålde honom. Och är det det som är så läget är, då måste han ha suttit och kokat på söndagen. Han ser Matic verkligen skina i Manchester United. Ja, vad säger vi om Burnley då? Sean Dyche, the Ginger Moringa.
Ja, de är fortfarande ett otroligt bra kollektiv. Sen måste jag säga, trots den här enorma skrällen, så jag sätter lite frågetecken för Burnley ändå. De leder med 3-0, de är en man mer. Och sen i andra halvlek så låter de då Chelsea inte bara göra två mål, de hade kunnat låta dem göra tre mål och fyra mål. För att Morata hindrade ju faktiskt ett mål där genom att peta på bollen när han själv var i offside-läge. Och sen har Morata den där jätteläget i slutet. Morata som för övrigt gjorde ett jättefint inhopp. Alltså ett bra lag tillåter inte det. För mig är Burnley jätteskalp. Jättehäftigt att de liksom att liket lever trots att de tappar sina bästa spelare. Att de fortfarande är Burnley. Bara en sån sak. Men jag tror att fortfarande att de är där nere och kommer få kriga varje helg för poängen. Liksom jag tycker inte jag ser några kvaliteter i det. Nu fick de en jättefördel av att Gary Cahill tog det röda kortet.
När Burnley först såg att de skulle möta Chelsea tror jag nog att de drog lite efter andan. Men det var nog precis rätt timing att möta Chelsea,
Dels det, och sen så jag menar det är en ligapremiär helt utan press. De kan ju gå ut och bara försöka göra någonting. Jag menar, åker man på 3-0 i baken borta mot regerande mästare, det är ju ingen som kommer, framförallt inte mot ett lag som är, hur många poäng tog de på bortaplan överhuvudtaget förra säsongen?
Ja, knappt någon.
Det var ju typ 5 poäng eller något sådär. Det var helt sinnessjukt. Så att, men det ska bli intressant att se dem på hemmaplan. Jag tror att de har hemma spel nästa helg.
Ja, det bör de väl då.
Vi lämnar där då. Sen går vi till den tidiga matchen på lördagen. Liverpool mot Watford. Eller Watford-Liverpool var det ju. Coutinho spelade inte. Han har ont i ryggen. Hur mycket tror ni stöket runt Coutinho har påverkat Klopp och påverkat de andra spelarna inför den här premiären? Men han lämnar in en transferbegäran dagen före match liksom, och någonstans så måste det ju påverka, känner jag.
Ja, det påverkar ju säkert, men sen hur mycket, det är svårt att säga. Jag tror att när det väl är fight så de är så proffsiga ändå, så att de liksom de är vana vid att spekulera kring spelare och så vidare. Det är klart att det påverkar. Men jag tror inte så mycket mentalt, mer egentligen på plan att han saknas där faktiskt. För att han har ju den där spetsen, och framförallt tycker jag att han har visat den här försäsongen när han kliver ner ett steg och varit den här dörröppnaren som varit fullständigt magisk i att bara vända bort spelare och liksom få saker att hända. Så att det är klart att när man ser matchen, det är klart man saknar en Coutinho på plan som kan göra det där lilla extra och få saker att hända. Nu tycker jag att Liverpool ändå gör tillräckligt för att vinna matchen, men de slarvar bort det själva genom att vara rent katastrofala på defensiva fasta, och det är två mål som de inte ska släppa in.
Mm. Jag tyckte det blev en intressant diskussion. Jag vet inte om ni såg att Jamie Redknapp och Jamie Carragher, att de rök ihop lite. lite oense, eftersom att hela diskussionen handlade om Van Dijk, om han kan komma in och göra speciellt stor skillnad.
Han har inte gjort speciellt mycket skillnad på de där målen, för att det är om det råkat vara han som står på första stolpen där Wijnaldum inte får undan bollen på kvitteringsmålet på slutet, eller om det är han som lyckas plocka bort. Men alltså, det här zonförsvaret, alltså, Kalle, du som är tränare, det man ser då på första målet, två stycken mittbackar stå och bevaka sina zoner, bollen dimper ner mitt emellan dem, och där kommer en kille där som då har sprungit ifrån den ena och som Firmino då ska plocka upp i sin zon centralt. Mm. Han springer bakom ryggen på honom, han ser inte honom, eller han fångar inte upp honom i alla fall. Är det här verkligen det bästa sättet att försvara sig på defensiva?
Alltså grejen är så här, den där diskussionen kan man ju hålla i oändlighet. För att det finns ju inget som är det bästa sättet. För hade det funnits det, då hade ju alla gjort det. Och fotboll har ändå spelats i över 100 år, och då hade man ju kommit fram till att det här är det bästa sättet. Det är ju utifrån vilket material man har och utifrån deras egenskaper använda dem på bästa sätt. Man kan säga rent generellt, Liverpool har inte speciellt bra huvudspelare i elvan. De har Matip som jag tycker har liksom bidrar ändå med lite längd och sådär. Innan det var de ännu svagare, tycker jag. De har inte målvakt som är speciellt bra i luften. De är svaga. Och då har du ju ett problem redan där från början. Du kommer alltid vara svag på defensiva fasta. Jag menar, då är frågan, ska du spela man-man med svaga duellspelare som ska vinna duellerna? Det är ingen garanti att du kommer att liksom inte släppa in mål då heller. För har du färre bra huvudspelare och motståndarna har fler bra huvudspelare, så kommer det ju alltid vara så, okej, Matip och Lovren plockar jag upp varsin. Mm. Och sen ska Chan ha en. Mm. Det är liksom de fysiska spelarna i elvan. Sen kommer det i alla fall vara en Firmino som får markera en, och säga att de möter Manchester United. Manchester United skickar upp båda sina mittbackar. Mm. De har Pogba och de har Matic och de har Lukaku. Det är fem starka huvudspelare. Det kommer i alla fall hamna i att Firmino ska markera man-man mot en Pogba. Mm. Och då kommer det i alla fall hamna i att kommer bollen där, det är klart att Pogba kan nicka dit den, för att han är starkare, han är större, han hoppar högre. Så att jag ska inte säga att det är liksom att allting kommer att bli guld och gröna skogar bara för att du ändrar rent försvarsmässigt. Sen är det ju, jag menar, om det här inte fungerar, så måste man ju börja kolla på alternativ. Och man skulle ju kunna tänka sig, vilket många använder, alltså en kombination av att stå i zoner och markera motståndarnas farligaste starka huvudspelare.
För att det här är ju ett problem som Jürgen Klopp ärvde från Brendan Rodgers.
Benitez hade ju också zonförsvar på hörnor.
Ja. Men det här är något som har funnits i Liverpool, sitter liksom länge, i väggarna i det här, i det här laget, i den här klubben, att det är liksom de senaste åren. Det är inte så att det är något som blev sämre när Klopp kom in, men det är heller ingenting som har blivit bättre överhuvudtaget.
Jag tycker till och med kanske att det blivit lite sämre till och med. Jag tycker faktiskt det är under. Men sen kanske det är någon statistik som säger annorlunda, men jag tycker att det känns som att som nu så är det som allra sämst. Men jag vet att kritiken fanns ju även under Benites tid. Men då hade de ju, jag menar, och då kom ju den, de släppte inte in så mycket mål på fasta då. Men så fort de släppte in det, då kom det ju med att men det är för att de spelade zonförsvar. Då hade de ändå spelare som Carragher och sådana som
Skärter var ju väldigt stark, ofta centralt. Han hade andra brister. Men det där blir intressant, och får väl se. Det ökar ju trycket på att värva in en mittback till, som de ändå behöver göra liksom. De är för tunt, men de behöver ju få in någon som kanske petar en Lovren och som partner med en Matip då istället.
En liten ledare också, tror jag behövs där bak. Det är aldrig fel. Men det hänger ju ihop lite med det här med, ja, alltså ja, någon där bak som ordnar upp i hönsgården, så att säga. Sen om det blir Van Dijk är jag inte helt övertygad om. Jag, 15 är ju inte sugna på det där.
Nej. Vi får se vad som händer där. Mohamed Salah hade en fin Premier League, inte debut, han har ju varit här förut, men i alla fall en Premier League, eller en Premier League debut för Liverpool. Ett mål orsakar straffen som sen Firmino slår in, och såg allmänt och den där kombinationen med att ha Mané och Salah i anfallet med en hårt arbetande Firmino mellan dem.
Det är ju
ett ganska tungt vapen man har offensivt i alla fall.
Ja, får man säga. Det känns verkligen som att första halvlek så hade de lite problem med Liverpool, men så fort de tog ledningen i matchen och fick ligga och kontra, då känns det som att det var farligt hela tiden. Mm. Och så kommer det nog vara. Liverpools problem kommer vara de gånger när de hamnar i underläge och motståndarna står på egen plan halva och packar ihop laget defensivt. Men så fort de själva tar ledningen så att motståndarna måste ta det där, liksom kliva fram lite och försöka skapa själva, då tror jag det kommer kunna rinna iväg i deras match.
Mm. Mm. Samarbetet fungerar ju jättebra mellan Mané och Salah. Det kändes som att det var farligt varenda gång de kom flygande där. Om Mané kom med bollen, då kom Salah liksom på kanten där och de hittade varandra.
Det hade kunnat göras mer mål också. Alltså, vi såg ju Salah i ett friläge, tåfjuta bollen precis över ribban. Det gör han ju. Det ska man ju komma ihåg, det har han gjort i hela sin karriär. Han har ju bränt rätt mycket målchanser och rätt mycket frilägen. Det gjorde han ju för Roma också, men han kan sätta dit dem med. Finns det något att säga om Watford, tycker ni? Såg de ut under Silva? Det är ett ganska välorganiserat lag i alla fall.
Ja, alltså de vek ju inte ner sig i alla fall, får man ju säga.
Nej.
Alltså de har ju ett sämre lag på papper i år än vad de hade i fjol, tycker jag. Men de har ju fortfarande sådär sparkapital i Dini såklart. Och nu Okaka gjorde en jättebra match, tycker jag. Passar ju bättre
stark
i England.
Han är alltså.
Ja, stark. Passar bättre nästan i England. Han får buffla lite grann och så. Såklart frågetecken även därför. Har man den där spetsen i år som man har haft tidigare, då tycker jag man har haft individuellt skickliga spelare som kan ha avgjort matcher. Jurado oavsett liksom vad, med hans brister, men alltså man har haft den typen av matchvinnare i truppen, i Galo på sin tid, alltså. Nu känns det väldigt, väldigt stort tryck på att Dini ska göra när han är tillbaka och att Okaka lyckas.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Verkligen. Vi fortsätter vidare. Vi fortsätter vidare till Manchester City mot nykomlingen Brighton. Det tog ett tag för Citys superanfall att hitta nätet ändå, men till slut så vart det för jobbigt för Brighton att stå emot. Även om jag tycker att de gör en hedersvärd insats, så lyckas ändå vaska fram en chans eller två för sin egen del också. Det var ett situation där strax före City sätter sitt första som jag tyckte det darrade lite i City-försvaret, och Brighton var uppe på en hörna bland annat och fick någon dubbelchans och någon boll som blockerades in i straffområdet och sådär. Vad säger vi om Peps gäng?
Ja, fansen såg ju ut att njuta riktigt ordentligt där i solen. De såg inte allt för besvikna ut, men det kan man inte vara heller. Nykomling, och sen så förlorar man med 2-0 mot City som är superfavorittippade. Det är väl klart att de är nöjda med det här kanske ändå. Sen tyckte jag väl att, får jag säga, att den här matchen var ju, och titta på var den ju inte speciellt rolig. Det var ju lite som att vara tillbaka på Camp Nou med Barcelona. Att de spelar runt. Och sen till slut så sticker de fram den.
Ja.
liten sån favoritrepris där.
Mm. Och, försök med att spela då två stycken anfallare samtidigt med Agüero och Gabriel Jesus på planen. Det är ju en offensiv övervikt som heter duga. Det kommer vara svårt för alla lag i världen att hålla nollan mot det här laget.
Så är det ja, bara... så är det ju. Samtidigt så 3-5-2 är egentligen ett ganska defensivt svårt system. Det är svårt att spela det på ett offensivt sätt. City gör det, Hoffenheim gör det på sitt sätt. Men jag tror att City framförallt har gjort det för att bli stabilare defensivt faktiskt. Man kan spela 3-4-3, det här popsystemet som många använder nu efter att Chelsea hade framgångar med det i fjol. Men då tror jag att de blir för sårbara centralt. Nu kändes det som att det var, du säger att Brighton hade sina chanser, ja, men alltså första halvlek kändes som att City fullständigt kontrollerade och de tar tillbaka bollen direkt när Brighton liksom, de får bara rensa och då står de där i rätt positioner och plockar den. Så att jag tror att City den här säsongen, trots att de går upp på två anfallare, så tror jag mer att de kommer bli den här stabila lagmaskinen som kontrollerar matcher mer. Jag tror inte att det kommer bli, självklart någon match kommer rinna iväg och de kommer göra mycket mål. Men i fjol var det ju som att antingen var de här uppe och gjorde massa mål eller så funkar det inte alls. Jag tror att mer nu kommer vara lagmaskin. Det kommer svårare att göra mål på dem och de kommer vara inom situationstecken lite som du är inne på Frida, lite tråkigare kanske, det är inte riktigt samma sprakande fart, men de kommer att ställa frågor som vi brukar säga till motståndare med två sådana där extremt rörliga och skickliga anfallare på plan.
Intressant att du säger det med just resultatet, för jag kände det också att ett 2-0 resultat var inte riktigt, det kändes inte så City-aktigt. Nej. Att det oftast blev 4-0 eller så förlorar man kanske, ja. Släppte in några mål. 2-0 känns väldigt stabilt, väldigt, väldigt säkert, och fortsätter de så här så kommer de ju troligtvis springa hem den här tiden.
Oj, så pass till och med. Ja.
Vi ska faktiskt vi ska sticka ut hakan lite längre fram här och ge våra tips inför.
Nej, men som du säger, de är ju superfavorittippade och det här var ju ett styrkebesked ändå, trots att som du säger att Brighton var ju positiva, tycker jag, i sättet att de arbetar ju extremt hårt. Och då kan man vända på det och säga, det vore fan om de inte gjorde det, en Premier League premiär inför sina hemmafans och de äntligen nått högsta ligan. Men de jobbar extremt hårt och kan de fortsätta göra det så kommer de ju ta sina poäng framöver.
Hur besvikna var ni när ni såg att Steve Sidwell satt på bänk?
Inte en procent eller en promille av hur besviken du var.
Nej,
jag tänkte inte så mycket på det faktiskt, får jag erkänna.
Men han satt där, jag såg honom. Tillbaka i Premier League.
Du har dina favoriter, det är Steve Sidwell, det är John Joshelvey, det är Craig Gardner. Det är
Michael Antonio.
Michael Antonio. Vilka är det med såna där? Du har ju fler såna där.
Ja, nu är ju inte Cattermole kvar.
Nej, det Cattermole har vi också. Det är verkligen de här eleganta fotbollsspelarna.
Ja, men jag säger det. Tempo och styrka före teknik och taktik. Det är, så är det. Vi lämnar den då, så går vi över till Newcastle Tottenham. Där vi fick se en av mina favoriter göra det han är allra bäst på, att fatta ett riktigt, riktigt dåligt beslut och straffa hela laget för det. Nämligen John Joshelvey som tar ett riktigt idiotkort när han trampar på Dele Alli 3 meter framför en domare som står och tittar rakt på.
Ja.
Du måste ju nästan berätta också vad din definition av en riktig topprestation av John Joshelvey var.
Ett John Joshelvey hattrick är ju att göra ett drömmål, ett självmål och ett rött kort i samma match. Ska det vara ett äkta så ska det ske i samma halvlek. Så är det. Det är ju spelaren man har i Newcastle. Han är ju fortfarande deras bäst betalda. Ja. Han ligger väl på... Det var ju något sånt där fantastiskt när de åkte ut, och han hade ju, med den lönen han hade, så skulle han liksom ligga, du vet, det fanns ju startspelare i Real Madrid som inte hade lika hög lön som John Joshelvey, och den hade han med sig hela vägen, alltså ner i Championship, och fortfarande skulle jag tro.
Det är ju på gott och ont att ha en sån spelare. Det kan ju givetvis vara extremt bra. Det kan också vara extremt dåligt.
I söndags var det väl extremt dåligt.
I söndags var det extremt dåligt, ja.
Faktiskt. Och att Tottenham som fortsätter vara ett jätte jättebra fotbollslag.
Ja, det är de. Jag tycker i och för sig att de hade lite faktiskt sina problem fram till utvisningen. Mm. Men ja, från därifrån och in sen så visar de ju att de kan lägga i en högre växel, och när de gjorde det i den här matchen så hade de ju ja, då var de ju överlägsna, och de kändes inte som att de behövde förta sig speciellt mycket för att vinna den här matchen, och det är ju ett styrkebesked såklart.
Nya poäng på Dele Alli.
Mm, ja, nya poäng på Christian Eriksen. Ja. Alltså vilken spelare. Ja. Han samlar ju assist som ingen annan just nu i engelsk fotboll, och så det känns som att man kan göra assist i varje match. Mm. Och nu kommer jag inte ihåg siffran han hade i fjol, men den var ju extrem i alla turneringar, och nu känns det som att ja, han skulle kunna toppa den, och jag ska kolla upp under tiden här vad assistrekordet är i Premier League och se vad...
Måste höja Kyle Walkers namn också.
Precis, hans uppgradering, Kyle Walker, när han har gått igenom sin, sin transformation och blivit Kyle Walker Peters.
Ja, men precis.
Ja, just det, det är ju Henri som har assistrekordet, ja. Där, just det.
Han var rätt bra där ett tag, Henri. Det får man säga.
Han hade 20 assist säsongen 2002-2003, och det var ju det som Christian Eriksen aspirerade mot i fjol, men inte riktigt nådde fram till. Känslan nu är att han skulle kunna ta det sagt efter två assist igår.
Med tanke på också att det förmodligen kommer vara en Kieran Trippier som springer på högerbacken och slår fina inlägg, så ett bett på en Harry Kane tar hem skytteligan i år igen är väl inte bortkastade.
Nej, pengar. Det är det ju inte. Så länge han får vara hel så är det ju. Precis. Och han behöver ju inte ens vara hel hela tiden, för det var ju inte i fjol. Då har man skjutit ligan i alla fall.
Ja. Precis.
Men jag tycker de har ju fått så mycket kritik för att de inte har värvat en massa spelare. Sen samtidigt, när man har ett lag som känner varandra så här väl, offensivt i alla fall, men defensivt också, då behöver man ju inte värva så mycket spelare. Jag håller inte riktigt med Danny Rose där.
Den gode Danny Rose. Men är det inte mer att de behöver mer trupp? Det är väl, jo, det Pochettino säger, det att han behöver vara liksom fler som konkurrerar. Och sådär.
Kanske någon bakom Kane också, för som sagt, vi vet ju inte om han alltid är hel.
Nej, så är det ju. Vi måste väl hylla Kyle Walker också.
Peters.
Ja. Mm. Det är ju väldigt kul. Var bara
18?
Det.
Mm. Ja. 18-19, något sånt där, va? Något
han var
sånt.
Ju nästan man of the match på många sätt.
Ja, bakom Eriksen kan man nästan säga att han var det. Han kastas ju bara in här, och i då i en Premier League-era där man bara ska köpa nytt, så är det ju ändå skönt att man kan plocka en spelare underifrån, kommer in, gör en väldigt bra match och visar att ja, men det går fortfarande att plocka spelare den vägen, för det känns lite som att Premier League har glömt bort det.
Vad behöver Benitez göra då? Han behöver göra rätt mycket, känns det som.
Ja, det behöver han. Han behöver ju övertyga sin vän Mike Ashley här om att truppen måste förstärkas. Det är ju nummer ett. Och Ashley satt ju där på läktaren och såg spektaklet nu, och inte ens han kan väl tycka att det här räcker.
Nej.
Utan om han inte öppnar plånboken nu, då riskerar han ju Newcastles Premier League-status igen, får vi säga. För nu har de ju åkt jojo en del.
Ja. Ja, det är verkligen känslan man får att Newcastle kommer få det tufft med det här materialet.
Ja, vi får se hur länge Benitez, hur långt hans tålamod räcker också. För han är ju egentligen en för bra tränare för att träna dem så som det ser ut just nu.
Och vi vet ju också, du har ju läckt en del uppgifter om att han är rätt frustrerad över sin situation.
Can't blame him.
Han är inte den första. Han är inte den första att ha lackat ur på Mike Ashley.
Ah, vilken jävla graveyard det där är som tränare också. Är det någon tränare som har gått dit och liksom förbättrat sin tränarstatus efter att ha varit där? Jag kommer inte på någon nu. Det är ju säkert någon. Alan Pardew efter första året, men sen lyckades ju han förstöra det sen igen. Men jag kan inte komma på någon.
Det är
sådär.
Inte Jansson här, va? Någonstans. Nu
är nej, han får gå igenom det i en rant sen.
Någonstans höjs en puls på Fredrik Jansson. Ja, nej, det finns uppenbara problem för Rafa Benitez där. Everton Stoke var en på många sätt väldigt intressant match inför. Jättemycket nyförvärv i Everton som skulle fogas ihop. En Wayne Rooney som skulle göra premiär, och ett Stoke som tappat så många viktiga delar i sitt lagbygge och som man har ganska mycket frågetecken kring. Det blev 1-0 till slut, och det var ju hemvändaren Rooney som fick göra det. Vad säger ni om den här matchen? Var det ett Everton som gnistrade och ett Stoke som letade? Är det en sammanfattning?
Ja, det var ju onekligen ett cirkeln är sluten start i alla fall för Wayne Rooney får man ju säga. Jag tycker det är kul att se honom i ett tvåmannaanfall igen. Tycker han passar väldigt bra där och tycker att det är faktiskt att det är där han ska spela. Och ja, alltså han har ju många säsonger kvar, eller många säsonger, men han har ju x antal säsonger kvar i kroppen fortfarande. Det visar han ju efter den här matchen.
Han får ju spela en större roll och han behöver ju göra det. Alltså han blev ju så avskärmad i Manchester United när, han själv, när hans egen form dalade, att han fick ju spela liksom, ja, det skulle, spelet skulle inte gå igenom honom. Nu gjorde det ju verkligen det i den här matchen i Everton, och då kommer han att vara bra alltså. Och med bra, han kommer inte vara som han var förut, men han kommer ju göra de där matchavgörande grejerna, assist och mål, alltså han kommer göra mycket poäng, så att ska inte förvåna mig om han i poängligan kommer att placera sig högt upp, för att han är ju en sån där sista tredjedelsspelare, och sen där också i Everton har ju han en status och ett mandat att han får ju slå svåra passningar och misslyckas. Det är ingen som kommer att släta av honom för det, han kommer inte åka ur startelvan på det heller, utan gör han bara lite poäng här och där, då kommer det liksom rättfärdiga att han fortsätter att slå avgörande passningar och stå och slå crossbollar och instick och sådär. Så att han gjorde en väldigt bra match nu. Och jag höjer även anfallskollegan där, Sandro Ramirez. Det tror jag är en riktigt bra värvning för Everton, för de pengarna som de betalar.
Så det har ju känts hela försäsongen som att det är klass.
Kanske, ja, kanske fyndet den här sommaren, ja. Sett till vad de betalar, alltså 5 miljoner pund drygt. Jag tror att han kommer också vara riktigt vass. Intressant med Everton. Nu när unge Calvert-Lewin gjorde en bra match.
Calvert-Lewin är ju intressant. Han hade ju väldigt bra mästerskap i somras också.
Ett bra tips till de som spelar Fantasy och Premier Manager där. Jag tror att han är rätt billig i den tävlingen. Men han var inblandad i mycket. Han hade assist i Rooneys mål. Han hade chanser och så vidare.
Vilka akademi
han
kom ju... de har där, Everton. Alltså, vilka tonåringar.
Det måste vara gamle Dunk som gör jobbet. Han jobbar ju där.
Han står där och hotar med stryk, ja, för den som inte tar jobbet.
Tycker även att Michael Keane var väldigt bra också. Känns också som ett väldigt stabilt nyförvärv. En spelare som, jag tycker det var så intressant då när Manchester United värvade Victor Lindelöf, och sen så kom den här diskussionen då, varför värvar de inte Michael Keane istället? Och så tänkte man, svensk som man är, att nej, men det är ju mycket bättre att värva Victor Lindelöf. Men nu ser man ju vad det är de menar när de säger att Michael Keane är en bättre värvning. Man vet ju att man får en back som klarar av Premier League-tempot och som är stabil. Sen har ju Victor
Premier
kanske...
League proven, som vi brukar här i om.
Jag tror med Lindelöfs fötter att han kommer att växa in i det förr eller senare och ha egenskaper som alltså liksom gynna Manchester United, men i Everton så är ju Keane en väldigt bra värvning, det är ingen tvekan om det.
Koeman funderar väl på att stoppa in Sigurdsson i det här pusslet också. Det ryktas mer och mer om att den affären är nära avslut, och då är frågan, hur ska han in här? Det har liksom värvats rätt mycket till de där positionerna, och vi har fortfarande en Ross Barkley.
Ja, vad händer med Ross Barkley? Ska han stanna nu?
Ja, det är ju den stora frågan. Jag kan inte tänka mig det när
han inte ju skriva på nytt kontrakt.
Ja. Nej, de har ju sagt hela sommaren att han ska sälja om han inte signar nytt, och han har inte signat nytt, och de har jagat Sigurdsson, och det blir ju som en Sigurdsson in och Barkley ut, så vi kan räkna med att han försvinner. Jag tror att de får in honom. De spelar ju trebackslinjen nu då med Jagielka, med Williams och Keane, och det såg ut som ett 3-4-3 typ, och då ska jag se Rooney och han i en varsin indragen roll, så att de spelar typ som Chelsea gjorde i fjol med indragna yttrar, så att man blir nästan som en forward, och Sigurdsson tror jag kan få en ganska fri roll där, kan få flytta runt bakom
dem där. Rooney Sigurdsson istället för Hazard Pedro då?
Ja, precis.
För det är ju det som det har pratats lite om, att det saknas lite speed i det här laget. Det saknas lite djupledsspelare.
Ja, men Sandro är ju en sån spelare. Han kommer ju kunna dra isär på det sättet. Sen tror jag också en sån som
Tror du snarare att det är han som får en sån roll då, att det är Rooney som kommer stå som en nummer nio där framme?
Kan vara så också. Kan vara så också. Men sen, han är ju inte med nu då, men Seamus Coleman, när han är tillbaka så tror jag att han i wingback-roll kommer att kunna arriva rätt bra på sin kant.
Det
också
är ju en, på tal om fynd på sin tid, vad, vad kostar han?
Ja, inte mycket i alla fall.
60 000 pund tror jag de betalade hans
lagom.
Nordirländska gäng för den signaturen. Har man fått ut lite av. Hörde ni, Huddersfield. Mm. Det laget som vi pratade en del om förra veckan, Kalle, när vi tippade att det blir ett lag att liksom hålla ögonen på, för de är spännande på många sätt. Jäklar, vilket återtåg till högsta ligan,
får man säga.
Nu var det ju ett Crystal Palace som bjöd in dem ganska friskt, dessutom med ett oerhört slappt försvarsspel vid ett par tillfällen, men också man ska komma ihåg att Crystal Palace hade en hel del målchanser själva och var extremt uddlösa. Wilfried Zaha löpte sig loss några gånger, en Christian Benteke som missade något inspel, och när han väl fick pannan på bollen, då stod ju den danske målvakten i Huddersfield, som jag inte kommer ihåg vad han heter nu, för en jätteräddning vid ena stolpen där.
Men jag tror nu, alltså Crystal Palace underskattade nog Huddersfield rätt rejält. Alltså det blir väl lite så när en klubb tar in extremt många spelare som knappt någon har hört talas om, så ses de lite som dussinspelare, och man tänker att ja, men det här kan ju inte vara några kvalitativa spelare så direkt. Men jag tycker, ja men Steve Mounier till exempel, han mycket bra värvning.
Ja, verkligen.
Han var väl klubbrekord, men jag tror inte han, de fick nog inte ge så mycket ändå, tror jag. Nu kommer jag inte ihåg exakt, men
11 miljoner pund tror jag.
Det var så,
det var något sånt, ja. Precis. Och han hade ju kunnat faktiskt göra fler än de två målen han gjorde. Han hade ju ändå, när han trodde han var helt ren och bromsade in lite grann för att
avsluta lite med behärskat.
Och när Fosu Mensa kommer som en galning bakom och kastar sig runt och bryter riktigt snyggt.
Efter att den annars så pålitliga Scott Dan gett bort bollen.
Ja, verkligen.
Han såg väldigt osäker ut. Riedewald bjöd på ett av målen. Ward gjorde självmål. Alltså det var ett enda mishmash där bak i Crystal Palace. Jag tror om Burnley mötte Chelsea i rätt ögonblick, så tror jag de mötte Crystal Palace i helt rätt ögonblick. Och jag är också ny tränare. Vi sett ett helt nytt spel, ett possession-baserat spel. Det kändes inte som att det här bygget, det Boer-bygget, det var inte redo för att gå in i den här premiären. Du snackade danska målvakten. Jonas Lussel heter han. Jag kollade upp det nu. Jonas Precis. Lussel. Men det var faktiskt en annan dans som jag fastnade för. Jag blev väldigt förtjust i nummer 8 i Huddersfield. Den här store dansken. Philip Billing. Som jag inte hade vidare värst koll på. Han är alltså född 96. Har varit i Huddersfield i flera år. 21 år, jag tyckte han var riktigt fin, alltså en sån där lite, ska inte säga jämföra Matic så, men alltså den där storleken, plus 1,90, väldigt bra passningsspelare. Jag tyckte han var, i vissa delar var väldigt, väldigt solid och väldigt sådär elegant i sitt spel. Och sen har de ju Aaron Mooy som var deras bästa spelare i fjol i Championship, som ja, det där utgör ett väldigt bra centralt mittfält.
Sen har de ju en fantastisk tränare också, får man komma ihåg. David Wagner, som är väl Klopps lilla, han var väl hans sidekick ett tag i Dortmund.
De spelade väl i Mainz ihop, tror jag. En gång i tiden. Nej, de är ju, det har vi ju pratat så många gånger om, men att de är bästa kompisar. Och, vi såg ju också att de hade ett utbyte. Danny Ward var ju målvakt för Huddersfield förra säsongen från Liverpool. Han är nu tredje målvakt i Liverpool, fast Huddersfield egentligen ville signa på honom igen.
Ja, men det var ju onekligen drag som lyckades. Det var ju lite, jag tror det var Chris Powell som fick sparken där när David Wagner kom in. Och det var ju många som tyckte att det kanske var ett märkligt beslut av klubben, för de hade inte haft någon utländsk tränare innan. Men där ser man ju att ägaren Dean Hoyle gjorde ju helt rätt när han tänkte lite utanför boxen där och tog in honom.
Så ska vi väl nämna någonting om det som händer i kväll också. Nu kommer väl många lyssna efter att den matchen har spelats, men det är ju Liverpool som reser till Tyskland för att försöka ta då en Champions League-plats mot svårslagna Hoffenheim. Också ett Liverpool som inte mår heller helt bra i organisationen. Nej. En Klopp som Nej. Verkar påverkad utav Coutinho-härvan, som inte har fått in de spelarna som han har velat. Han verkar, det finns tecken på att inte allting står helt rätt till där. Vad säger ni om kvällens match?
Ja, det var ju väldigt, väldigt tuff lottning de fick. Och inte bara att de kommer från en stor liga, det är dessutom ett sånt där lurigt lag med en svårbemästrad taktik, 3-5-2, en tränare som är väldigt, väldigt högtaktad i Tyskland, Nagelsmann. Det är sånt där dubbelmöte som man känner sig lite oroad som för Liverpools del, för att engelska lagen har ju gått vidare till Champions League varenda gång. Det senast någon missade i det här kvalet var väl när Everton gjorde det mot Villarreal 2005, om inte jag minns helt fel. Men ja, precis. Någon gång ska bli nästa gång, och det här känns som det mest ovissa mötet som ett engelskt lag har haft i kvalet på många, många år.
Mm. Mm. Man får komma ihåg också att Hoffenheim har ju noll press på sina axlar. Ingen som trodde att de skulle komma fyra i Bundesliga förra året. Var ju nära att åka ut för inte så länge sedan innan Nagelsmann kom in och ordnade upp allting. Så det är väl klart att det är tufft att möta ett lag som har de förutsättningarna. Och dessutom så både Kramaric och Wagner där framme är ju inte lätt att möta, och jag tror att Gnabry, lånet från Bayern München, kan nog också ställa till det lite för Liverpools backlinje.
Du har ju blivit vår Hoffenheim-expert här.
Jag vet inte hur det gick till riktigt. Det bara blev så. Ja, jag skyller lite på ligabibeln.
Ja, okej. Okay. Mm. De har ju tappat Syl i backlinjen, de har tappat Rudis.
Och Kär också.
Ja, så att det är ganska tunga tapp också. Det är inte något som de kan ersätta. Bara sådär. Så att, ja, de är ett lurigt lag, en väldigt tuff motståndare, men det är klart Liverpool ska ju vara favoriter. Men det är det där med 3-5-2 också, på 3-5-2 på ett sätt som jag tror Liverpool är inte vana med det, och möta det i Premier League. Och det är klart det kommer sätta dem på prov.
Också kommer det bli väldigt intressant att se hur Hoffenheim väljer att ställa upp då, om man vågar man kliva upp med sina backlinjer på hemmaplan och försöka spela och ha någon slags bollinnehav på Liverpools planhalva. Så då
kan det gå fort åt andra hållet. Det
då riskerar man, men tar de då sin 3-5-2, stannar kvar lite grann, försöker göra det svårt defensivt, och om man har scoutat Liverpool och försöka göra sina baljor på offensiva fasta, skaka fram ett gäng hörner, kanske lite frisparkar runt Liverpools straffområde, vilket ju så uppenbart många i Premier League kommer att försöka få matchbilden till mot just Liverpool, då har man ju en bra chans att vinna.
Det är det som blir så intressant, för Hoffenheims 3-5-2 är mycket mer offensivt än vad vanligt. Om du tar AIK till exempel, spelat väldigt, väldigt defensivt 3-5-2. Hoffenheim har ju ett mycket, mycket mer proaktivt 3-5-2, där de kliver upp mycket högre med vingbackarna i press och så vidare. Så att det blir intressant att se ikväll. Mycket intressant. Jag utgår från att impuls kommer vara ganska hög runt 8:45 där.
Nej,
jo, jag ser redan nu att du börjar bli oharmonisk.
Klockan har sprungit iväg, men vi tar några frågor.
Ja, det måste vi göra, det kommer ju hur många som helst.
Ja, jag vet, det är ju sådär. Tycker den här var lite rolig, Alexander Ådjärs skrev snacka Egypten, två stycken gjorda mål, och de blir allt fler i Premier League.
Han måste vara Bob Bradley-effekten där sen han var förbundskapten där.
Exakt.
Sen började egyptisk fotboll bara blomstra.
Vi såg ju en El Neni komma till Arsenal. Mohamed Salah i Liverpool. Vem var det mer som gjorde mål i,
ja, vem kan det ha varit?
I egyptier.
Ja, det var väl West Bromwich där, vad heter han?
Just det. Också en match vi inte har
Ahmed
nämnt.
Eller? Nej.
Jag ska kolla
vad han heter.
Det är inte mittbacken, Hezagi eller vad heter han?
Ja, exakt.
Eller han?
Men, Ezagi. Ahmed Ezagi.
Bra, Frida. Det tror jag med dig. Alltså Egypten har ju alltid liksom levererat en del, men det har ju ofta varit ganska, alltså Mido är ju den man tänker på. Denna fantastiska personlighet som spred så mycket ja, jag vet inte vad han spred omkring sig, men en, lite, lite blandat var det väl. Mycket teknik men också en hel del stök.
Men den coolaste Egyptien i Premier League måste ju ändå ha varit faktiskt med Mido i, med all respekt för honom, det måste ju ha varit Ami Saki som var glödheten höst i Wigan.
Precis. Och också
men det är klart, Mido är Mido.
Mido är Mido, men Saki var också en speciell figur alltså.
Ja, det var han. Han dansade en höst, sen blev det inte så mycket mer.
Nej, men då var ju också, var det inte då Egypten vann ett par afrikanska mästerskap i rad också?
Ja, kan
vara
de den vevan där.
Har jag för mig.
Kanske är någonting på gång där då, nu igen.
Anton Forslund vill att vi ska diskutera kort Pochettinos otroliga jobb med talanger nu när den nya Kyle Walker introducerades på den stora scenen. Och det, det, vi var ju inne på det lite grann, men det, det är ju värt att, att lyfta igen det där, att det finns fler sätt att göra det på. Det skriks efter liksom marquee signings och att det ska liksom lyftas in de, liksom, the flavor of the month ska in till vilket pris som helst, va? Men
sen är det ju också det där, ibland är det ju, alltså Pochettino skulle ju verkligen hyllas för det han gjorde när han kom till Tottenham och det första liksom sådär. Sen i det här fallet med Kyle Walker-Peters, jag menar, hade han något alternativ? Sen hade ju Trippier, hade Trippier varit hel hade han spelat. Ja. Nu är Trippier skadad, alltså, det hade inte spelat någon roll om det hade varit någon annan tränare. Man hade ju också spelat den spelare som man hade tillgått. Sen att han gör en bra match, det vet vi ju inte, det kanske vi... Alltså, det kanske vi ska tillskriva Pochettino också, men det är ju sånt som inte har någon insyn i. Det är ju väldigt svårt att bedöma.
Men det är intressant i alla fall att de är, håller på den här linjen.
Ja, ja, man älskar ju det faktiskt.
Nu, visst att de inte har köpt någonting, det ser de väl som ett misslyckande.
Ja, men, det gör de ju.
Men de
ser
har ju
Pochettino inte... också som ett misslyckande, ja. Som jag undersöker.
Ja, men det är fortfarande så att linjen de arbetar efter, det är ju att utveckla det här laget, att utveckla spelare. Och köper man in någonting så är det någonting som ska gå att utveckla.
Ja, det är ju för att de är tvingade att göra sig eftersom de inte har de ekonomiska musklerna som storklubbarna har. Och i det här fallet så verkar det ju onekligen vara bra att ha det där långsiktiga tänket.
Det vore ju superhäftigt om Kyle Walker-Peters nu bara fortsatte rada upp stormatcher här, ja. Så att Tottenham inte ens behövde köpa någon ny. Ja. Det vore ju skithäftigt.
Men han kunde liksom så här verkligen konkurrera med Trippier.
Ja, ja, exakt. Man kan ju önska.
För jag tänker lite, alltså, tanken slog mig kring Rashford också, att det var ju lite liknande där, att de inte hade något val utan fick slänga in honom.
Så var det.
Och då tog han chansen.
Och vad hade Manchester United betalat för en Rashford om han hade gjort ungefär samma sak fast i Hoffenheim
i dagens marknad. Ja, vi snackar ju 600-700 miljoner liksom.
Det är lätt. Så att jag menar, Det finns ju plus en massa arbete runt omkring och det ska dras ut och det ska stökas och det ska
liksom... Det bästa är ju att utveckla själv, så är det ju. Men det är ju dyrt att utveckla själv också, det måste man komma ihåg. Alltså det är de här akademierna, bra akademier, alltså det är inte gratis. Sen är det klart, får du fram såna här spelare i dagens marknad som kostar hundratals miljoner, det är ju klart att det betalar akademin. Men man ska komma ihåg att det är inte gratis, och då snackar jag mer i ett svenskt perspektiv sådär, att ja, när du ska dra igång din akademi så kostar det sina kronor liksom innan du har fått fram några spelare.
Vi får väl avrunda då med den här frågan från Mäken, Max Strandberg. Och då ställer vi frågan då till alla tre här. Premier League, vad med insats? Insatsen behöver vi väl inte hitta på nu. Men Frida, vem vinner ligan?
Jag fick ju jättemycket skit för detta på Twitter när jag la upp min, innan första omgången ska tilläggas, la upp vilka jag trodde, ja men topp 5 tror jag skrev ut.
Ja, topp 5, inte topp 6 utan du körde
topp 7 var det till och med.
Topp 7 till och med, oj, gick så långt, du såg den ja. Nej men då satt jag City högst upp och efter första omgången så känns det nog som att det kanske inte är helt fel. Nej. Sen hade ju Arsenal som tvåa, vilket upprörde väldigt många.
Men Arsenal kommer överraska, tror jag.
Det är roligt att det upprör. Det är som att man inte får ha en egen åsikt.
Nej, det får man.
Liverpool fansen var nog mest besvikna.
Ja, precis, det hade stoppat Everton före Liverpool och det,
det är bra, man ska sticka ut. Det är helt rätt.
Vi får ta det här på lunchen, känner jag. Kalle, vem vinner ligan?
Ja, Manchester City har jag tippat och jag är ju så där tråkig så jag vill ju inte ändra mina tips heller. Så när någon frågar mig framme i november när City ligger trea så kommer jag säga City då också. För jag kommer stå fast med det fram till en bit in på våren. Då kommer jag kanske göra en omvärdering. Jag vill inte hålla på och vifta kappan hit och dit, utan nu har jag sagt City. Det var precis som i fjol. Då står jag fast vid det.
Det är ju så jävla tråkigt, så att jag har ju också tippat City, så jag får också säga det. Det finns liksom okay. inte mycket mer med det.
Huddersfield.
Precis. Vem blir skyttekump, Frida? Vem vinner skytteliga?
Lukaku, tror jag det här året. Även om Kane, givetvis. Men det är, ja, Lukaku. Mm.
Kalle?
Ja, jag säger Harry Kane, men det är klart, med den här insatsen och med det faktum att Manchester Uniteds anfallsspel såg så intressant ut, så är det klart att Lukakus chanser, de ökade drastiskt med söndagens match.
Då säger jag Aguero.
Sticker ut hakan.
Ja.
Alltså, du tror inte att han blir skadad och sådär som han brukar bli?
Ja, det liksom kan han ju mycket väl bli, men
han snittar ju nästan på ett mål per match ändå så när han spelar.
Han har ju vunnit skytteligor skadad förut.
Ja, absolut.
Bara för det kommer det bli Wayne Rooney.
Ja, just det.
Ja, precis.
Monier.
Vem åker ut? Tre lag. Vilka åker? Frida.
Alltså baserat på denna första omgången så ser ju inte Newcastle ut att må speciellt bra. Och inte Crystal Palace heller. Jag trodde väl lite att Huddersfield skulle ligga nere i botten, men, och det tror jag ju fortfarande att de kommer göra, men jag tror inte de åker ur efter, efter den här insatsen. Nej, kanske någon Stoke. Nej, de håller sig nog kvar i alla fall. Nej, det är svårt givetvis.
Det är ju jättesvårt, det kommer bli väldigt, väldigt tungt.
Jag står fast vid mina tre. Brighton, Burnley och Swansea.
Ja, Brighton.
Jag utelämnade Huddersfield. Jag tror att de på ren entusiasm och liksom energi kommer att klara sig kvar på något sätt. Men jag tror att Burnley kommer få tufft. Jag tror att Swansea framförallt kommer få tufft.
Jag får stå fast med mitt tips också då med Huddersfield, Newcastle och Swansea. Swansea ser jävligt osexiga ut trots Paul Clement, och man tänkte att nu kanske det vänder och kan de liksom klättra tillbaka och bli ett mittenlag, men det har ju, alltså tappar man Sigurdsson också då,
det blir tufft.
Då, och ja, den där backlinjen som behövdes byggas om liksom förra året, som de liksom med en alltså, poäng eller något sånt där var de räddade mitt kontrakt.
Startade helgen nu med Norton, Fernandes, Måsson och Martin Olsson. Det känns det inte Premier League-mässigt. Alltså.
Nej, det är inte tillräckligt bra.
Nej.
Det är bara inte det. Vi vet ju att man har åkt ur ligan med Martin Olsson på vänsterbacken förut.
Annars är han både billig och bra i fantasy.
Ja, det är han. Och framåt är han ju fortfarande en duktig spelare, alltså offensivt.
Ja, men det är han. Jag tycker inte Olsson är liksom någon svaghet i den där backlinjen, men de övriga tre där. Alltså Olsson i en bättre miljö, det är ju okej liksom vänsterback i Premier League för Swansea, men de övriga, alltså Måsson, Fernandes, mittbackspar i Premier League, alltså
Martin Olsson hade ju varit något, en intressant värvning för något av liksom mitten, nedre halvan klubbarna som verkligen ville spela med wingbacks. För att ha en Premier League proven liksom, vill ha en ytterback som man behöver liksom, alltså ska man ligga på nedre halvan och kriga där, då behöver du snarare en ytterback än en ytter på en sån position, känns det som. Men ändå löpstark och med offensiva kvaliteter och en passningsfot. Men så kommer ju inte Swansea spela.
Nej, det var ju 4-3-3 nu och jag tyckte det var en väldigt, väldigt svag elva de ställde på benen i helgen, så att jag är lite oroad för sådant system. Det är får se om de kan. Deras utmaning blir ju att använda Sigurdsson-pengarna, för han kommer ju förmodligen sälja så här nu, använda dem rätt och få in fynd för de pengarna, så att få in sin Monier, få in sin liksom någon riktigt bra mittfältare, någon bra försvarare, ja men då kan det.
Liksom har du köpt en intressant mittfältare, har de ju gjort då, och sen tappat Sigurdsson.
Ja, du tänker
Kork
på spanjoren där.
Ja, precis.
Som tog från
Mesa?
Ja, Mesa, ja, just det. Rocky Mesa.
Men jag tycker det ska bli intressant att se hur Abraham, hur han liksom klarar Premier League, som var så himla bra i Championship förra säsongen.
Även Tom Carroll får ju då chansen från början den här säsongen. Yeah. Han köptes in i januari och gjorde det väldigt bra då, var en stor anledning. Yeah. Till att man lyckades rädda nytt kontrakt. Mm. Ja, hur som helst, nu har klockan sprungit ifrån oss. Tack Frida, tack Kalle för att ni kom hit.
Tack själv.
Vi hörs om en vecka igen.